Vilken vecka det blev för Harry Kane, Johan, här med hattrick och pappa. Han gjorde ju 3 mål i helgen och blev pappa bara ett par dagar tidigare. Hans första barn, Harry Kane, Tottenhams anfallare.
Dubbelgrattis eller kvadruppelgrattis?
Det får vi nog slänga ut här i etern. Och vi får hoppas att han också skötte sig bättre i sin nya fadersroll än vad Tony Cascarino gjorde.
Ja, Tony Cass.
Tony Cass. Det var ju, för den som har missat detta, en legendarisk anfallare i, framförallt i Millwall.
Det kan man säga.
På den gamla goda tiden med Millwall.
Den gamla våldsamma tiden.
Kom ut med en självbiografi kanske 2000. Men det var inte därför jag skulle prata om Tony nu. Utan det var så att i samband med det här att Harry Kane gjorde ett hattrick och hade blivit pappa inom loppet av bara några dagar, så skrev han en liten blänkare i någon av de engelska tidningarna. Jag vet inte vilken det var. Han har nog en fast liten kolumn där. Där han påminner om vad som hade hänt när han själv fick sitt första barn. Han skulle spela mot, jag kommer inte ihåg vilka det var, men det var med Millwall, och han skulle spela match, och hans fru åkte in till BB samtidigt, och var på den här frun sa att spela matchen, Tony. Absolut.
Hon ville det.
Ja, hon ville det. Så han spelade matchen, skrev en himla massa autografer efteråt som han gjorde. Tänkte, okej, nu drar jag till BB och stannar till, köpte lite blommor och ett sånt här litet presentkort, eller vad kallar
det? Gratulationskort. Som man kanske brukar ge till dem som är lite närmare ifrån än ens fru.
Exakt, bara det är lite konstigt. Och han kommer in i salen på BB, sträcker över blommorna och kortet. Hon läser kortet, kastar det i ansiktet på Tony Cascarino.
För att han gav ett kort.
För han gav ett kort. Och Tony frågar lite grann, vad är felet? Och så insåg han vad han hade skrivit i kortet. Då hade han skrivit, best wishes Tony Cascarino.
Ja, ett utomordentligt varmt välkomna till Offsides podcast som hade ett så kallat intro för första gången på länge sedan med den gode Tony Cascarino, som väl, jag antar då Anders, att han hade skrivit så många autografer likadant som Best Wishes Tony Cascarino. Det var därför som han hade det i sig, så reflexmässigt så gjorde han samma sak till sin fru då.
Exakt, han skrev det i den här lilla blänkan då i dagarna, att var han var på autopilot och han tänkte sig inte riktigt för, han bara Best Wishes Tony Cascarino kan tänka sig.
Och man förstår att hon blev arg.
Ja.
Jag tror att för att göra historien snäppet sorgligare, att du sa ex, han lämnade väl sin familj sen också.
Ja, när den här kvinnan då som födde det här barnet var gravid med deras andra barn, tror jag, då lämnar han denna kvinna för en annan kvinna.
Ett av hans barn är döpta till Teddy efter då hans kedjekamrat i Millwall, Teddy Sheringham. Det är ändå speciellt att döpa. Det är inte helt ovanligt att man, det har vi pratat om, att man kanske döper efter idoler man har. Mm. Inte lag. Jag skulle inte döpa en framtida son till Anders, för att vi är lagkamrater, så att säga.
Det var trist då.
Ja, nu vet du det. Det blev ju inget riktigt ordentligt välkomna. Avsnitt 137 är det här, skulle jag ju säga. Mm. Vad var det vi sa om det förra, 136?
Där var det antal landskamper som Ronaldo hade. Hade gjort det.
Just det. Mm. 137, det var den här ubåten, va?
Så säger du. Ubåt 137 som gick på grund, det var väl 81 samma år som jag föddes, tror jag, utanför Blekinges kust. Den ryska ubåten. Och det blev ett himla ståhej där i några dagar eller några veckor. Om det var en attack från ryssarna eller om det bara var liksom ett slarvigt misstag av någon liksom halvpackad ryss som ut och tuffade med sin ubåt. Och det roliga med den
hette då ubåt 137.
Ja, precis. Och det roliga med den här ubåten är att några år senare så hade min själ ingen mindre än Bert Karlsson köpt den här ubåten för att slänga upp den på sitt Skara Sommarland. Trodde det skulle bli en supersuccé.
Det blev det inte.
Sen så tror jag att han sålde väl Skara Sommarland några år senare, och då hade den nya ägaren slängde bort ubåten, och då var Bert Karlsson vansinnig. Han trodde att det här kunde bli en riktig riktig succé.
Det är ju någon typisk Bert-grej. Han har gjort sådär förr. Köpte han inte, om det var E-Type han köpte gamla vikingagrejer, så tror jag att det här vet säkert lyssnaren och journalistkollegan Erik Krång som är från Västgötaslätten. Men om det var Götene kommun eller något som försökte rida väldigt mycket på Arnvågen när den var stor och byggde upp någon slags Arnland som är floppade rätt mycket. Men då för mig om att Bert köpte de här liksom uppbyggnade borgarna och sådär, och att det inte heller blev någon succé. Men han har ju råd med misstag, att säga.
Men 137 är ju också, förutom ubåten, så är det ju Miroslav Klose, antal landskamper som han gjorde.
Mm. Många av dem väldigt bra.
Och la dem mycket i straffområdet.
Var det ju Klose som, eller är det en myte, men det var väl du som berättade att han, hans pappa drillade honom, att han, för han blev ju en väldigt duktig nickare, trots att han inte är Peter Crouch lång, men hade som spänst då. Att han skulle ha tränat med sån här järnväst på sig i unga år.
Exakt så, precis.
Ska du köra den med Sigge?
Jag ska köra den som Roland Nilssons pappa körde med Rolle.
Vad körde han?
Han band ju fast hans högerben i en stol. Och så spelade han fotboll. Så han var tvungen att använda sin vänsterfot. Och därför det som gjorde att Rolle blev så duktig med båda fötterna. Det ska jag köra med Sigge. Och järnvästen.
Så kan du köra som pappa Sängel.
Ingen press, Sigge.
Och köra med bilen när du ska få körkort sen. Precis framför honom. Så att han inte sackar när han är ute och kutar.
Gilmas Sängel.
Ja, precis. Ja, det gjorde vi varje dag.
Ja, det är klart.
Du får skylla dig själv också lite när du börjar podden med Tony Cascarino, för då vet du att jag lätt fastnar i
Tony Cass
och kanske primärt i Irlands VM-slutspel 1990, där han ju var tongivande. Man kan väl säga slarvigt att VM-90 Italien är Irlands VM-94. De gick till kvartsfinal då, Sverige gick till semi och tog brons, och Sverige gjorde bättre ifrån sig, men den är också liksom förknippad med väldigt mycket runt om planen, precis som Sveriges är, och det liksom är en nostalgisk sommar överhuvudtaget som irländarna kan blicka tillbaka på. Och också en tid då det liksom började gå ganska bra för Irland, att de gjorde avtryck på flera sätt. Liksom, det var väl den vevan så här, Sinead O'Connor toppade listorna och U2 var kanske världens största band, och den här, vad heter den här Daniel Day-Lewis-filmen med min vänstra fot, va, som handlar om en irländare, hade någonstans där strax innan blivit väldigt framgångsrik med massa Oscars och sådär. Och sen hade de ju så karismatiskt lag och tränare med Jack Charlton. Och det har skrivits, det finns en bok, om vi ska boktipsa redan nu, så tror jag att den heter Days in Heaven, som handlar om Irlands sommar 90. Och det är ju väldigt mycket då fyllehistorier och sådär. De var ju festprissar och glada gamänger. Och det brukar man ju säga om, ibland tar ju vi upp det faktumet med Sveriges VM 94, att ja, hur bra var det egentligen sådär? Motståndet var inte det bästa, Saudien i åttondelen och rumänerna i kvarten och så. Men Sverige spelade ju trots allt fantastisk fotboll och gjorde ju liksom jättemånga mål och hade spelare som verkligen bländade publiken så. Irland var ju egentligen, jag tror de gjorde 2 spelmål eller något sånt där. De var ju den här Sardinien-gruppen som var högriskgrupp, eftersom England var i samma grupp, och jag tror det var därför en las på Sardinien, för att det skulle vara lättare att hålla dem i schack där, supportrarna. Men de gick vidare på 3 kryss och 3 poäng. Det räckte då, för 3 år kunde gå vidare. Jag tror till och med att de blev 2 i gruppen. Men de vann inte en enda match, gjorde 1 spelmål mot England, och sen spelade de en 0-0-match mot Egypten, som är väl anses som en av VMs tråkigaste. Där den gamle, honom känner också till, Eamon Dunphy, som ju var gammal fotbollsspelare först och sen väldigt inflytelserik journalist, och kanske framförallt i att han har hjälpt många att spökskriva, va?
Absolut.
Roy Keane bland annat. Han var så jävla hård i irländsk tv efter den matchen mot Jack Charlton, och att irländarna varit så dåliga. Det här kan vara ganska intressant, att, och det kan ju vara ett tips då till lag som floppar lite, att det är bra att ha en kritiker som sågar. Om de sågar för hårt och för personligt, då kan opinionen istället vända sig mot den. Det var vad som hände här. En light-version i Sverige kanske är när Erik Niva går väldigt hårt åt Oscar Wendt där nere i Ungern, så att det liksom nästan man tycker synd istället. Eller Sverige-Vitryssland i hockey när de svek sitt land, kör Expressen, och det blir nästan fånigt, och blir det att man nästan vänjer sig mot media istället.
Så just det.
Vilket är ju tacksamt då. Så om spelarna har gjort dåligt ifrån, så kan de hoppas att de blir sågade riktigt jävla ordentligt, så att det liksom man tycker synd om.
Kan tycka nästan då att Niklas Bodell då, presschefen i landslaget, borde nästan plantera en liten filur så i presspacket, som är så otroligt hård, alltid mot Janne Andersson.
Ja. Och så låga påhopp och så. För då behöver liksom, då blir det inte eftersnacket om markeringsmissar och så, utan då blir det om fan de är människor de här ändå, fan det är bara fotboll liksom.
Ja, och så ja, det bjuder vi på Svenska fotbollsförbundet.
Det är en riktigt bra idé. Ja, Dunphy var så hård så att fansen vände sig mot honom, och när han åkte ner och skulle bevaka matcherna på platsen, så blev han liksom nästan attackerad så där, och det blev ganska olustigt så. Han blev liksom den mest hatade personen i Irland där ett tag. Sen kryssar de mot Holland och går vidare, och de slår ut rumänerna i åttondelen och förlorar sen då mot Scilaccis Italien i kvarten. Men Cascarino har berättat mycket efterhand om att, apropå det här med nostalgiskt skimmer, att man tenderar kanske att tro att det var bättre än vad det var. Att man nästan har glömt att vi gjorde bara 2 spelmål under ordinarie tid, och Han sa, jag glömde till och med bort att jag var ju peta, det kom jag på mot Italien.
Ja, just det.
Så varför jag hade så jävla roligt.
Ja.
Det finns ju många goa stories. De slog ut Rumänen precis som Sverige gjorde på straffar. Det blev 0-0 och så innan de skulle slå straffarna så Jack Charlton som lämnade väldigt mycket åt spelarna, för mycket kanske, han tillät dem ju och dricka öl när de ville i princip och sådär. Han sa att ni får bestämma vilka som ska skjuta. Det är skarpt läge liksom. De går runt i mittcirkeln och tre anmäler sig frivilligt direkt. Jag tror att det är Andy Townsend och Ray Houghton och kanske Kevin Sheedy. Så behöver de två till. Och då frågar de först, jag tror Phil McGrath eller något sånt där. Han bara går därifrån, jättenervös. Och sen så går de fram till Cascarino och frågar, would you take one, Cas? Så här, han funderar lite så här, och så säger Houghton igen då, så här, come on, are you a man or are you a mouse? Säger han, så här, funderar lite till, så flikar någon in i mittcirkeln så här, pass the cheese please, och då säger han, fuck it, I take one. Så
pass the cheese please. Så,
och så går de fram och sätter den då, och målvakten Packy Bonner gör sen en räddning och så går de vidare. Den straffläggningen gjorde väl att de kom upp på den här nivån som gjorde att landet blev rusigt och sådär.
Ja, bara för att vi inte bara ska romantisera Tony Cass, det verkar ju också vara lite av ett svin i sitt förflutna.
Ja,
det har varit misshandelsanklagelser och det har varit, han har lämnat givetvis då ett par olika kvinnor för att han har varit.
Det kommer allt för ofta på köpet när vi pratar om gamla storspelare.
Men det ska ju inte heller radera de roliga grejerna med Tony Cass Green.
När de åkte därifrån.
Ja, kör jag till.
De åkte ut mot Italien då, ja. Där de väl ändå gjorde rätt bra ifrån sig. Och Jackie Charlton hade förberett spelarna genom att de skulle inte vara nervösa. För att ta bort nerver så bjöd han dem på massa Guinness kvällen före och så. Och de gjorde en rätt bra match där, kanske deras bästa. Men Packy Bonner släppte en rätt enkel retur som Schillaci kunde slå in. Och sen när de hade åkt ut så höll Charlton sitt tal till spelarna och sa, I'm proud of you, you have made yourself proud and the country proud and don't be disappointed, now go on your holiday and we'll regroup and we'll qualify together for the Euro in Sweden, bla bla bla. Och så vände han sig mot målvakten Packy Bonner som innan matchen hade laddat upp med ett besök i Vatikanen där han hade träffat påven Johannes Paulus den andre som själv hade varit en hyfsad målvakt i sin ungdom, så de var väldigt intresserade av målvaktsspel.
Hur bra var han?
Ja, det står att han har spelat lite från Polen. Men han hade just fastnat med målvakten Packy Bonner efter, och så hade de stått och diskuterat målvaktsspel då, och Cas Green och de andra stod och sa, jävlar vad de snackade liksom, sådär. Vi har funnit varandra här sådär. Och även Charlton noterade detta då, så sitt avslutande tal så sa han, vände han sig bara mot Packy Bonner som då hade släppt en rätt billig retur och sa, Packy, one last word, the Pope would have saved that. Och sen åkte de hem.
Ja,
nu är jag färdig.
Du, vi ska säga att vi gör detta avsnitt 137 i samarbete med C More, och nu kan man då följa uppladdningen inför Allsvenskan 2017 på C More med över 100 matcher från både försäsongen och Svenska Cupen. Det startar nu på lördag den 21 januari då AIK möter Vasalund och fortsätter sedan med matcher ända fram till premiären den 1 april. Uppladdningen med försäsongsmatcher och Svenska Cupen drar igång på C Mores sportpaket och paketet sport, film och serier. Det går även att köpa enskilda matcher, så kallad pay-per-view då, för 99 kronor per match. Man går in på simon.se för att läsa mer om detta.
Mm. Och också 137 i samarbete med biofilmen Bleed for This då, premiär snart 20 januari. Den här filmen är baserad på den sanna historien om boxaren Vinny Pacienzas kamp för comeback efter att ha brutit nacken i en bilkrasch. För att tävla om biobiljetter till filmen så går man in på offside.org.
Ja, två korta grejer. En liten rättelse från förra veckan, Johan.
Ja, var det en?
Jag var ju ute och snurrade, som jag alltid är, tror jag. Minst en gång, rejält i varje podd. Jag snurrade med Arshavin den här gången och hans äventyr i Kazakstan, där jag dömde ut hans insatser. Jag vet inte varifrån jag fick detta.
Jag gissar att du liksom var inne i feeling och bara...
Ja, jag fick feeling. Jag tänkte 35 bast i Kazakstan, måste gå åt helvete.
Nej, det i sig låter ju lite dekisaktigt.
Men några timmar efter att avsnittet kablades ut så fick jag mig en rättelse som heter Diga. Det var nämligen så att Arshavin utsågs till bästa spelare i Kazakstan 2016.
Där ser man.
Så jag var rätt långt ifrån bullseye på
det
den.
Det känns ju ändå härligt att vi har lyssnare som har koll på den kazakiska ligan.
Ja, det gjorde mig glad också. Mm. Att det går bra för Arshavin i alla fall.
Ja, absolut. Mm. Vad var den andra lilla?
Nej, den andra ingen rättelse. Det var en liten kortis från idrottsskolan. Nu såg jag det här med majoren Stensson.
Mm, fick det skickade till oss från, det var ju till och med innan galan hade börjat, den här, de sände ju live numera.
Röda mattan.
Röda mattan-journalistiken. Ja, mm. Vad skulle du Hur skulle du vara som röda matta-reporter, tror du?
Usel.
Ja, man ska inte underskatta att det inte är så lätt.
Nej.
Man ska liksom navigera och hitta rätt folk och sen ha en hövlig men ändå intressant ton och sådär. Mm.
Och jag har koll på lite allt möjligt. Det är ju väldigt många olika typer av idrottare och kändisar och det är musiker som trillar förbi. Man ska kunna liksom, jag som har så väldigt dåligt ansiktsminne, kunde Svan stått framför mig så hade jag kunnat tro att det var en gammal speedwayförare.
Ja, det hade varit rätt person att göra bort sig för han verkar ju alltid skratta rätt mycket. Men han hade ju inte så bra koll då den här, heter han Nassim Al Fakir?
Ja, jag tror det va?
Mm, bror till Musken Salem då.
Som gammal ju... barnkanalen kille.
Ja,
väldigt duktig där.
Absolut.
Inte så duktig på röda mattan.
Nej, han sprang in i Stensson va? Golfspelaren. Och han visste väl inte vem han var då. Eller han kanske, någon hade kanske säga där är Henrik Stensson, golfspelaren.
Så ställer han frågan. Du har en sån där majortitel. Vad är det för någonting?
Ja, majortitel nu har du? Stensson finner sig ju ganska bra.
Man får säga att han är väldigt artig.
Ja, och lite det här. Påminner lite om Stefan Edberg i rösten. Så här majortitel, major heter det. Det är det finaste vi kan vinna som är Grand Slam i tennis. Men sen så fortsätter det då.
Ja, så fortsätter det med Alfa Kiel. Vilket år var du vann den här bragden egentligen?
Det är ju två fel. Man vinner
det var
ju
nu i december här bara som tilldelades den här bragdmedaljen. Men ja.
Ja, det var kanske också rätt man att gå på. Stensson var ju, verkar ju inte ta så illa upp. Även man kan tänka att han svor lite för sig själv sen. Blev du upprörd över att ryttaren Peder Fredriksson vann regeringpriset?
Ja, det hör man inte i ryggen.
Nej, många blev det.
Ja, ja. Det säger väl någonting också om... Man ska alltid ha en åsikt om allting.
Ja, men framförallt så kanske det är som att folk inte har fattat att vad det är för typ av pris.
Mm.
Det är ju ett popularitetspris där det handlar om att mobilisera. Och ridsporten är ju jättestor.
Mm.
Alltså plus han gjorde ju... Jag tror inte han rev en enda gång i Rio, så han gjorde ju bra ifrån sig. Och det sa ju han också i sitt väldigt fina tal faktiskt. Jag vet inte om du...
Nej,
såg talet.
Nej, det, såg inte.
Det ligger nog på play, det är bara 3 minuter eller något. Men som innehållsmänniska så var det...
Det var inte ett... i hästväg eller?
Ja, det får man säga. Mm. Ett av de bättre talen jag hört från en idrottsscen. Sådär. Han beskrev framförallt väldigt bra den här känslan som är när man står i spelagången som fotbollsspelare, men i hans fall då på hästen precis innan han ska gå in. Mm. Hur det liksom är...
Vad står man då i?
Står man i manegen?
Ja.
Eller är manegen krattad?
Jag vet inte.
Han är på gång att gå in med sin häst. Mm. Han beskrev det väldigt fint hur stövlarna var mot hästen. Han kunde känna hästens hjärta dunka genom stövlarna. Mm. Och han kunde känna liksom pulsen genom sadeln. Och den här balansen att man måste samtidigt vara totalt fokuserad men ändå avslappnad. Han var väldigt bra på att förmedla de känslorna. Men då nämnde han just också att det här visar hur stor ridsporten är i Sverige. Och det är precis vad det gör.
Mm.
De är bra på att mobilisera. Så vi lämnar väl det där. Men lyssna på talet, det var jättebra.
Och vi lämnar Idrottsgalan och Stockholm och drar oss till Madrid. Där kanske Alexander Isak snart installerar sig.
Mm.
Det verkar ju som så, enligt Marca då.
Ja, det är ju ändå inte bekräftat än, inte när vi spelar in i alla fall.
Nej.
Men Marca är ju som Jocke Björklund beskrev det, Real Madrids fanzin, mer eller mindre.
Ja.
Så de brukar ha koll.
Mm,
och en rolig så här kommuniké som AIK fotboll gick ut med, såg du den? När det var liksom som
typiskt AIK,
eller? Ja, det får man säga ändå. Massa uppgifter i Spanien då, så såklart svenska tidningar hänger på.
Mm.
Men de förklarar att får vänta tills vi kommunicerar något när vi har något att kommunicera.
Ja.
Är det nog kul tanke att alla skulle, okej.
Okay. Det var lite dåligt,
då väntar vi.
Lite dåligt korrad också.
Ja,
kommunikation.
Då var det ju inte lång heller.
Nej.
Ja. Nej, mycket talar väl för att han hamnar där och vi ska inte spekulera i vad summan är för det har vi ingen aning om.
Mm.
Men det blev ju såklart direkt en massa debatt om huruvida detta är rätt val av Alexander Isak eller inte. Jag känner mig lite gubbig där. Att jag liksom, man går kanske när man är, om man är barn och det blir en sån här övergång, säg när vi var barn, eller barn, men Ljungberg till Arsenal var vi inte barn, men man är yngre i alla fall, då tänker man bara, fan vad fräckt. Och sen, sen blir man lite äldre, 25, och ska visa att man liksom har ett visst en nivå till i sitt tänkande, och då kan man ställa sig lite kritiskt. Det här är verkligen rätt. Nu känner jag att jag har gått i en gubbfas igen och bara tänker att fan, det är klart killen ska ta chansen i Real.
Mm.
Så, ungefär där.
Ja, men där är jag också. Men man kan säga att det blev ju inte så otippat snabbt kopplingar till Martin Ødegaard. Jag såg att det var väldigt många som gjorde liknelser med honom.
Ja, det är ju inte jättekonstigt att man gör den.
Nej, precis. För det är ju ändå lite samma resa som de här två Nu sa jag det. Det var en resa.
Ja, det är okej.
Okay. Det får man göra ibland. Där då Martin Ødegaard var supertalang redan 14-15 år gammal och spelar i Tippeligan.
Kom 15 år
i landslaget som den yngsta i Norges historia. Och flyttar till Real Madrid efter sin rätt bizarra Europaturné där han åkte runt och besökte de stora klubbarna. Bayern München, United, Arsenal, Liverpool, Chelsea var han också i. Innan han då valde att krita på för Real Madrid. Där det inte har gått så bra då för honom kan man säga. Han har väl varit med i några träningsmatcher och gjort ett inom kanske i La Liga eller om det är Copa del Rey. Något sånt där.
Det är några minuter där. Kanske för att kan man utan att vara taskig mot Ødegaard, men eventuell försäljning och så kanske det ser bra ut om man har gjort någon A-lagsmatch.
Exakt. Annars har han ju med spelet då i B. Castillan.
Castilla.
Ja. Och nu då så blev han ju utlånad till Herrenfen, inte Groningen utan Herrenfen, och i helgen satt han på bänken och det var ju till exempel en sån som Patrik Ek var väldigt snabb att påpeka. Hur har det gått egentligen? Han var ju kritisk, förstod man rätt tidigt, mot så många andra var. Och gjorde poängen av att världens bästa 18-åring eller största talang har typ knappt spelat i Real Madrid och nu sitter han på bänken i Herrenfen. Men då glömmer man ju
sanning med modifikation.
Ja, det är ju också en superbillig poäng att, att göra. När han
petad faktiskt av Arber Sinelli, om man vill göra den billiga poängen ännu tydligare.
Ja, och att han faktiskt bara hade varit i, tror jag, i Herrenfen i 4 dagar. Det är inte så konstigt att man startar på bänken då.
Nej.
Så att den poängen, blir, där blir man diskad.
Nej, framförallt, är det, ja, framförallt är det väl att det kan ju mycket väl, vi vet ju inte hur det kommer gå för Martin Ødegaard, han kanske fastnar på bänken i Herrenfen och, eller så tar han plats och så går det bra. Men det är framförallt att man ibland kan man tycka, det refereras till honom som någon form av has-been, att han liksom, hans tåg har gått sådär. Alltså killen, han är ju inte mycket äldre än Alexander Isak, han är inte ens ett år äldre va? Jag tror Isak är född i september 99 och Ødegaard i december 98 blir det va? Så det skiljer inte ens ett år och han fyllde alltså 18 i december. Vi ska som sagt inte säga om han lyfter mot succé eller om det går trögt, men när det refereras till honom ibland som någon slags Freddy Adu-figur så gör man det lite enkelt för sig. Han är 18 år, nyss fyllda och är ändå i Herrenfen.
Ja gud, och det är ju så man kan tänka. Man kan se det ur några olika perspektiv. Man kan också säga då att Ødegaard och Alexander Isak har ju lite olika bakgrunder. Ødegaard kommer från ett ganska välmående villa område i Norge. Isak har vuxit upp i en hyresrätt, gissar jag.
Ja, jag vet väldigt lite om hans, är han inte från Ulvsunda eller något
ja,
sånt där?
Precis.
Ut mot, inte så långt från Bromma flygplats.
Ja, kanske så. Men det är ju inte så att han växer upp med en guldsked i munnen.
Ja, det är,
precis. Nej. Och då kan man ju säga som så att Ødegaard på de här åren då som han har ändå tillhört Real Madrid så har han ändå kunnat säkert spara ihop till att kunna köpa ett hus utan att behöva ta ett lån. Skulle han få en korsbandsskada?
Fan, vad försiktigt sagt, det är klart att han har. Ja. Det är inte det enda han har sparat ihop.
Nej, precis. Men han har kunnat, de här pengarna som han bara tjänat ny kommer han kunna leva gott på om han inte bränner dem på skit. Och det ska man ju heller inte glömma bort faktiskt. Att det är ju en rätt stor anledning kanske att man gör en sån här flytt i den här åldern. Så han skulle kunna få en korsbandsskada och sen vara helt borta. Vi har ju pratat om det många gånger. Att man kan glömma bort det där lite grann, vad det kanske betyder. Och sen är det ju så att skulle Alexander Isak nu, vilket man förmodar, han tar ju inte en plats i Real Madrids A-lag om man nu går dit. Men i värsta fall så kanske han blir utlånad till Herrenfen om ett år. Och då är han 19 år gammal, Alexander Isak. Mm. Och det är fan, tar man inte så dåligt det heller. Han har hunnit göra ganska mycket.
Ja, precis.
Och man måste ju ge sig själv chansen kanske om Real Madrid knackar på dörren.
Ja, och det kanske kan spela en viss roll i sammanhanget att det går inte att komma ifrån att det är ett väldigt stort steg att ta och gå från allsvenskan till att skriva på för Real Madrid. Mm. Och man är så ung och bla bla bla. Men han har ju varit i AIK hela sitt liv från liksom 5-6 års åldern och fotbollsskola. Så. Och utan att hemfalla åt någon slags AIK-hybris så kanske spelar en viss roll att han ändå varit i, med svenska mått mätt är det ju ändå en stor klubb. Och där har han ändå varit hela tiden. Han har inte spelat i en division 6-förening och gjort en säsong i allsvenskan i AIK. Han har varit med i den organisationen hela tiden och haft liksom A-laget framför sig och sett hur de gör. Och tänker man liksom när de åkt på kupper och så är det kanske lite annorlunda för ett AIK-lag som åker när Motala AIF gör det. Att det är ändå en, med svenska mått, med ett väldigt stor organisation. Den har varit med hela tiden. Det kanske ändå gör en viss skillnad att han har det med sig. Sen blir steget stort ändå, men att han kommer ifrån så att säga en svensk professionell miljö.
Så. Exakt så. Det, så är det ju verkligen. Och jag var ju väldigt nära att skriva om Alexander Isak här i vårt förra nummer och satt igång rätt rejält och intervjuade massa gamla ungdomstränare i AIK. Jag pratade med Andreas Alm, jag pratade med Westerström och sådär. Och
lite all... agents.
Ja, lite agents. Men det blev aldrig av olika anledningar att jag skrev det här. Det kanske blev framöver.
Det, stora anledningen var väl en skada? Och inte hans, utan din.
Ja, det var när jag hade lite problem med mina handleder.
Ja.
Så det blev ingenting. Men det som alla sa nästan i kör var ju att det var en ovanligt klok och sansad ung man, Alexander Isak. Och med det i beaktande så kan man också tänka att han har ju någonstans i alla fall har han kanske haft just Ødegaard som någon slags referens om. Han är ju inte helt blind för verkligheten. Eftersom han då anses vara ganska så klok. Han vet ju vad som har hänt och vad som eventuellt kommer att hända och vad som troligen kommer att hända. Att han inte kommer att spela Real Madrid. Så han har ju tagit in det också. Martin Ødegaard hade ju inte riktigt någon sån att ta en referens av. Men det har ju faktiskt Alexander Isak. Och det gör ju också att man känner sig lite lugnare. Han är ju lite förberedd på vad som ska hända kanske.
Mm. Och han är ju i de intervjuer som Alexander Isak har gjort, som inte är jättemånga, så pratar han ju sällan särskilt mycket. Och ju varit inne på
det var ju en annan anledning till att jag inte skrev honom.
Ja, han är väldigt svårintervjuad. Så han är ganska hemlig av sig. Det ska man nog inte förknippa med. Han slår mig inte som en blyg person.
Nej, absolut inte.
Och verkar ju, som du säger, ha huvudet på skaft och så. Men han är... han är försiktig med vad han delar med sig.
Mm.
Jag har inte lyssnat på hela, men jag lyssnade på starten när han var intervjuad av Olof Lund i hans podd. Var väl i samband med januari-turnén. Och då var han ju... alltså han är inte liksom arrogant eller så, men han säger ganska lite tillbaks. Och han vill ju till exempel då inte svara på en av de här faktarutefrågorna, vilket som är hans favoritlag, förutom AIK då. Det behöll han för sig själv, så han vill inte säga det. Intervjun tror jag gjorde före Marca kom med sina uppgifter om Real Madrid, gissar jag. Men det är väl inte helt, tänkte jag då, otänkbart att det kanske var Barcelona som var hans favoritlag och att det skulle kunna vara känsligt då. Och det är det ju. Så det kan vi säga.
Vi har ett litet avslöjande här.
Ja, det är inte vårt avslöjande.
Nej, det är inte vårt avslöjande, men det är vi som gräver fram avslöjande.
Den som har läst AIKs matchprogram väldigt noga under 2016, tror jag det var i alla fall.
Det var någon gång i våras, början av sommaren kanske.
Mm, ja, så det bör ju ha varit en av hans första stora intervjuer. Det är många, tror jag, som claimar att de har gjort den första intervju med Alexander Isak. Men det måste vara en av de tidigaste, i alla fall från dem i en seniormiljö. Och den gjorde ju Özgür Kurtoğlu,
ja.
Som några gånger har skrivit i vår tidning. Och han skriver, jag vet inte om han alltid skriver, men mycket för AIKs matchprogram, intervjuer och så.
Mm.
Och där berättar han att han hejar på Barcelona. Det är inte så att han säger att det är Barca for life för mig, men han säger jag hejar på Barcelona typ.
Ja, han säger exakt så här.
Har du det? Ja, du har
ja,
det.
Ja. Han säger så här: jag hejar ju på Barcelona, men jag har inte varit den där som känner att jag ska just dit. Det är med att jag hamnar där jag hamnar. Nu hamnar han då kanske i Real Madrid.
Ja.
Och som Johannes Kleris, en kille som vi name droppar här då och då.
Ja.
TT Johannes Kleris.
Ja. Och som ganska starka Spanien-kopplingar.
Ja, stenkoll på spansk fotboll. Han var ute igår och just gjorde en koppling till Lunds podd. Där han noterade då att det bara det här att han säger att Messi är hans favoritspelare.
Ja, för det sa han ändå, ja. Precis på den frågan.
Ja, bara det kan ju ställa till det lite för Isak när han blir klar för Madrid. Det är ju så känsligt där nere så att man får ju gå ut och be om ursäkt och man får ta tillbaka det, man får säga att det nästan varit ett missförstånd och sådär för att inte man ska hamna i någon slags skottglugg.
Och det kan man ju tycka är superfånigt, ja. Och det är det ju verkligen. Jag menar, det är inte jätteunikt med en 17-åring som hejar lite på Barca och tycker Messi är bäst i världen. Det är nästan, i alla fall det andra är ju nästan bara att säga som det är. Liksom, ja. Sen vem man hejar på, folk hejar på olika saker, men Barcelona har väl väldigt, väldigt många fans,
ja,
i den åldern.
Nu då, kan man tänka sig nu då när vi påminner om att man faktiskt har sagt att Barcelona är hans favoritlag, så kan man tänka sig att det kan bli lite hett runt öronen för Alexander Isak.
Det låter ju inte bra i och för sig.
Nej, nej, men nej. Samtidigt så...
Men då får vi fan stå upp och säga att skärp er.
Ja,
vad fan.
Det får vi göra.
Ja, men det visade sig ju... Alltså det har ju rätt mycket också, dels såklart historien mellan Madrid och Barcelona och inte bara fotbollsmässiga historien, men också hur medielandskapet förstås är i Spanien med sporttidningarna som är väldigt klubbbundna, men framförallt Marca och AS som tydliga Madrid-tidningar och El Mundo Deportivo och Sport i Barcelona då istället, där det liksom, om man jämför deras referat eller rapport från samma match, så kan man ofta ganska tydligt se vilka de är för och emot, så att säga. Mm. Och att de uppar sin Ronaldo i Madrid och tvärtom. De är liksom ofta förlängd arm på ett sätt från klubbarna. Mm. Inte att säga för mycket. Och det leder till sådana här oerhört fåniga grejer då. Och det kunde vi se ett exempel på. Det var ganska nyligen också, hur pass fånkänsligt det är. Det var just Barcelona som var inblandade en gången. Det var en person som heter Pere Gratacos. Han är Barcelona-kille eller Barcelona-ledare. Undrar om han har haft hand om Barcelona B kanske, men varit verksam i klubben länge. Han fick en fråga från reportrar i samband med lottningen till Copa del Rey nyligen om Lionel Messi, och han svarade så här: Messi är en av de viktigaste spelarna i laget, men det handlar inte bara om honom. Han skulle inte bli lika bra utan Iniesta, Neymar och company runt om sig. Men Messi är bäst, säger han. Inte så kontroversiellt, kan man tycka. Han säger att Messi är bäst ändå, men att han skulle inte riktigt vara lika bra utan Iniesta och de här. Och det är väl bara skriva under på. Så är det väl. Men det var så känsligt, så Barcelona som klubb gick ut med en release efter det och sagt att ville verkligen understryka att Gratacos talade som privatperson. Det här var inte någon slags åsikt som klubben står för. Och han fick väl till och med steppa ner från sin post, tror jag, för att han hade sagt så. Det är ju fånigt utav bara helvete. Men det visar ju någonting om hur känsligt det är här. Finns det en kung här, så är han alltid kung.
Ja.
Och samma i Madrid.
Ja. Och lite i samma spår då.
Jag känner på mig så här, Kleres, att jag inte riktigt fick historien rätt, och att det skulle kunna komma lite rättelse från Kleres hur han fick lämna sin tjänst.
Ja, vi tar gärna ut rättelse.
Ja, men de fick verkligen gå ut och liksom tona ner det här.
Ja.
Och jag kan påminna igen, det han sa var att Messi är bäst, men han skulle inte vara lika bra utan omgivningen.
Ja, just det.
Herregud.
Men lite i samma spår då kan man ju ta det här som seglade upp här, det var bara förra veckan, i samband med ett FIFA då. Nu har ju FIFA och Ballon d'Or och fransk fotboll, de har ju separerat, och nu har ju FIFA då sitt pris då som världens bästa spelare. Och då är det ju lagkaptenen och förbundskaptenen i samtliga länder, medlemsländer, som röstar. Och det var ju då Andreas Granqvist och Jan Andersson som röstade. Och vem hade de då som världens bästa spelare? Jo, Zlatan.
Mm. Samma dum lojalitetsmekanism.
Ja, precis. Det är ju faktiskt så.
Tycker de det, så tycker de givetvis det. Om de har en bra motivering, så kör
de
till
inte
det.
Men,
nej, det tror jag inte.
Nej.
Det tror jag inte. Och det här är ju inte heller, han är inte kvar i landslaget, så det finns ju liksom inte den här hålla på bra humör-kortet.
Fast
att använda. Ja, Janne kanske tänker så.
Janne tänker att skulle de ta sig till VM i Ryssland 2018, så kanske ändå Zlatan skulle känna att jag hoppar tillbaka. Han gör en Henke, hoppar in i landslaget igen.
Det är ändå fånigt.
Det är ändå fånigt, ja.
Jag tycker att, fan, om det skulle falla på det här,
ja, då
vill man ha en sån spelare i laget. Sådär. Jag kommer alltid ihåg att du inte höll mig som etta. Det tycker jag var svagt av Janne. Alla vet ju att Andreas Johansson är hans favoritspelare.
Vi har två ganska färska exempel från yttersta elitidrotten med två spelare som tänker likadant, men som kommer fram till två helt olika inställningar.
Mm.
Och jag tänker på, givetvis, Kim Ekdahl de Rie.
Durie.
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 Durie. Och Roger Federer.
Mm.
Det var ju så att Durie, en av världens främsta fotbollar.
Ska vi säga Kim framöver?
Kim, vi gör det. Det var mycket lättare för mig. Alltså. Det var någon som hörde av sig till mig på Twitter förra veckan och påpekade att jag uttalade någonting fel. Det händer ju varje vecka, ska man klart för sig.
Ja, det händer mig med.
Ja, men jag uttalar, jag har ju lite svårare med uttal än vad du har.
En del är ju också, ska vi säga till ditt försvar, någon slags nordvästskånskt dialekt.
Ja, men vi har ju lite tandika från början. Och så, och jag, ja, vi ska inte gå in på det.
Fast någon gång ska vi gå in på det ordentligt.
Ja, det ska vi göra.
Ett helt uttalsavsnitt.
Ja, ja.
Men inte nu.
Det var ju så då att Kim, han gjorde en härlig intervju med Sportbladets stora handbollssupporter som har dominerat sistone i handbolls-Sverige, Johan Flink. Men han då bekräftade det här som han har misstänkt kanske det senaste halvåret, att han inte tyckte det var så kul med handboll, och nu ska han lägga handbollsklistret ja, på hyllan. Och helt enkelt slutar han göra det. Det är rätt sensationellt att han faktiskt tillhör en av de bästa i handbollsvärlden. Och att sluta 27 år gammal, tror jag han är. Mm.
Ja, vi nämnde det för några avsnitt sen. Det var ju just Flink också som kom med avslöjandet. Mm. Då var det inte bekräftat, men att det var... Det var ett rätt tungt avslöjande. Det var det. Nu är att han talar ut om det, ja, hos Flink.
Och i en fin intervju också. Mm. Där han då berättar att allting började egentligen med att det gick jävligt bra i handbollen som tonåring. Så 14-15 år. Det började hända grejer. Och 16 år gammal så började han tjäna lite pengar på handbollen. Och sen så bara tuffade på. Det var inte riktigt meningen att det skulle bli så här. Och sen så blev han ett hyllat proffs och flyttade till Tyskland. Och började tjäna liksom miljontals med pengar och... Det bara rullade på och han hade inga ambitioner med handbollen egentligen, utan han ville kanske göra någonting annat och sådär. Och det har han gjort nu. Han har ju pluggat psykologi vid sidan av handbollskarriären och skulle väl ta i sommar en kandidatexamen i psykologi.
Mm. Men var ändå ganska i intervjun, det är inte så att han vet vad han ska göra. Nej. Han vill resa och lära sig språk. Men han var
jävligt... var han sugen på att lära sig nu.
Ja, men han var också jävligt taggad på att han inte visste riktigt vad han skulle göra.
Absolut.
Att spelplanen låg öppen.
Mm.
Och att handbollen aldrig har varit hans kall. Precis som du säger, att det är nästan inom idrotten är det ovanligt, men inom andra branscher eller mer normala yrken eller vad man ska säga, där är det, det kan man ju nästan relatera till. Så där. Man har väl alla en kompis som liksom, jag började sommarjobba där på Elux och sen så alltså blev jag kvar ett år för att jag ville spara lite pengar. Sen dök det upp en ledig mellanskiftstjänst som jag fick. Mm. 10 år senare är jag kvar. Mm. Det var inte mitt kall, men det blev så.
Precis.
Så är det ganska ofta i vanliga, så det är inte så konstigt. Men det är inom idrotten så är det ju ofta att fan, man har haft de här målsättningarna och dit ska jag. Och sådär. Mm. Medan han bara lunkade på. Han gillade väl spela basket med sina polare mer eller vad han sa i intervjun egentligen.
Exakt så, precis. Och det... väldigt, väldigt många år så har han känt så här när han vaknat på morgonen. Vad fan, ska jag spela handboll idag igen? Ja, jag gör väl det. Sen har han ju visserligen sagt att han har ju älskat de här stora matcherna, mästerskapen och känslan av att liksom stå, det här som han beskrev som att stå i den här lilla gruppen och hoppa efter en seger och sådär. Mm. Den är ju oslagbar. Och han har ju också kunnat med glädje sitta och titta när han har varit ledig på handboll och så. Så att, det är inte så att han hatat handbollen.
Nej, nej.
Att han har kanske inte varit så jättenöjd med sin situation som handbollsproffs.
Man kan ju tänka att det här har frustrerat en del i hans omgivning som istället, tvärt emot Kim Ekdahl Duré, har haft den här kanske kompromisslösa inställningen till sin sport. Mm. Att liksom varit så hängiven och att det verkligen är det jag absolut helst vill göra. Och nästan så där kanske kan bli lite, inte avundsjuk, men lite fan... Du säger att du inte liksom bryr dig så mycket och ändå är du en av de bästa i världen. Mm. Att det skulle kunna leda till lite illvilja.
Ja,
nästan,
så det. Precis. Man kan ju också, man blir ju väldigt nyfiken och Flink frågar ju också det. Vad tror du om du hade älskat handbollen? Hur bra har du kunnat bli då? Det är ju intressant. Det kommer vi aldrig få svar på.
Nej, och samtidigt finns den här, ska vi kalla det, Bobby Friberg-koefficienten.
Exakt.
Att hade han liksom gett sig hän helt... Då kanske han hade lagt av redan när han var 17 då istället. Om han inte tyckte det så himla
kul. Ludvig Augustinsson med fotbollen så hade han kanske inte alls kommit så långt.
Nej, precis.
Men när vi tog upp detta, vi satt och snackade om detta här om dagen, Johan, så nämnde du att du hade läst någonting som var liknande med Roger Federer då. Tennisspelaren, behöver man säga så.
Nej, aktuell nu igen. Han dels annonserade ju inför den här tennissäsongen att han fortsätter minst 2 år till och har precis vunnit första omgången i Australian Open.
17:e sidan, va?
Ja, han har ju dalat lite eftersom han var borta ett helt halvår på grund av skada och sådär. Och många trodde väl att han skulle lägga av just för att man säger sådär att vad har han att bevisa? Mm. Han har vunnit alla... majorturneringar eller på Grand Slam-titlar som finns. Han har varit världsetta och det finns inget kvar att bevisa. Och risken då är ju bara att han nu var det ett tag sedan han vann en Grand Slam och många tror väl att det kommer han kanske inte göra igen. Det kan aldrig bli bättre, Federer. Du kommer bara dala långsamt och det är väl inget fint slut och sådär. Men han går ut och säger då istället att jag kör vidare.
Man ska med sig att han är 81, han är 35, fyller 36.
Ja, och inom tennissammanhang är det gammalt också, kan man säga. Det är inte så vanligt med såna här, vad ska man säga, Bagan Rosengren eller Mattias Asper-figurer som är definitivt inte över 40 och spelar. Så 35 är gammalt.
Eller Veron-figur.
Just det.
Som gör comeback.
I Estudiantes i Argentina.
41 eller?
Ja, någonstans där. Han var väl ordförande och det verkar väl vara i ärlighetens namn något av en PR-grej. Mm. Jag tror att jag gör comeback med villkoret att fansen köper 75% av biljetterna till den här matchen eller något sånt där. Så det fanns väl en viss, det var inte bara på grund av ren passion, tror jag, som man skulle återvända till planen. Men kul. Veronica är en gammal favorit. Ja, varför de kändes likadana då, Kim Ekdahl Duré och Roger Federer, var att de använde liksom båda, ja, de lyssnade på sitt hjärta helt enkelt. Mm. Och sket i vad omgivningen tyckte, men kom fram till helt olika saker. Federer då, som bestämmer sig för att fortsätta 35 år gammal i en ganska fysiskt krävande sport, och där han då är en bra bit ifrån första platsen. Han liksom ryter ifrån lite. Intervjun jag läste var, den var visserligen från i somras, innan han gick in i sitt halvår av skada, tror jag. Men redan då, i flera år, har ju liksom han fått "ska du sluta nu?" frågor och sådär. Och då tröttnade han lite på det då. Och så svarade han så här: "I've heard retirement talk since 2009 when I won the French Open, and people were like, 'Well, what else are you playing for?' And I'm like, 'What's wrong with you people? Don't you understand that playing tennis is a great fun? I don't need to win 3 slams a year to be content. If the body doesn't want to do it, if the mind doesn't want to do it, if my wife doesn't want me to do it, if my kids don't like it, I'll stop tomorrow. Zero problem. But I love tennis in such a big way that I don't care if I don't win so much more anymore. For me, that's irrelevant." Mm. Det är ju ändå ganska fascinerande svar av en som har vunnit allt, och som man kanske standardmässigt tänker att vinna är allt som räknas för den här personen. Det han säger här är alltså att han bryr sig inte om, han bryr sig inte om man inte vinner lika mycket längre. Sen ska man ju, alltså när han står på banan kommer han ju vilja vinna varje match. Det finns ingen motsättning i det. Men att det till och med var irrelevant, och att han då är beredd och kanske dalar de här 2 åren och inte vinna några titlar, och folk säger att han borde lagt av när han var som bäst. Ja. Men att hans hjärta säger att han, till skillnad från Ekdahl Duré, han älskar sin sport så mycket. För han har ju inte, jag menar, ekonomiskt kan vi inte snacka om. Det är inte som att han behöver spela in stålar. Mm. Han är minst sagt set for life. Och är ju så pass klipsk så han skulle ju inte ha några problem att hitta saker att ägna sig åt. Men han vill fortsätta för att han älskar det här så mycket. Mm. Just eftersom han har varit så tydligt bäst också, visar ju att det här är liksom som du och jag kan säga ibland, att han har inget att bevisa och så. Att han verkar inte resonera så. Nej. Kanske att, jag tror det betydde en del för honom när han vann franska och fick, då har han vunnit alla stora turneringar. Slog i Söderling i finalen där. Det var säkert viktigt för honom och så. Men att i grunden så är det inte riktigt det som driver honom, utan att han har en sån jävla kärlek till det han gör. Mm. Så. Och de kommer fram till helt olika saker, de här elitidrottarna. Men de resonerar ju på samma sätt. Men, och inget är fel. Båda är rätt.
Man kan kasta in en tredje storhet i detta sammanhanget, nämligen Steven Gerrard. Mm. Och jag läste en intervju med honom här en veckan där han pratade om beslutet att lägga av då, som han meddelade här i tidigare höstas när han la av i Galaxy. Han sa det, att det går inte en dag utan att han har så här fysiskt ont i magen för att han inte kan spela fotboll längre. Men för honom så, det var inte riktigt som Federer. Han hade ju kunnat spela vidare kanske i en League 2-klubb. Han sa ju fysiskt så hänger han inte riktigt med längre. Skadorna, han börjar få ont i kroppen och sådär.
Men där är man ju inte sin egen person på samma sätt. Klubbtillhörighet kommer ju in där.
Och så är det, men ingen Liverpool-supporter eller ingen, man skulle inte tycka mindre om honom för att han spelar i en League 2-klubb.
Nej, det här. Men Federer kanske inte heller hade, om det hade varit du får gå tillbaka och spela på Challenger-touren. Nej, då precis. Hade han nog inte gjort det. Liksom. Nej, precis. Han vill nog ha omgivningen.
Liksom. Nej, men om man jämför då Gerrard med Kim, så kan man ju säga den här kärleken liksom, som givetvis har gjort så otroligt mycket, passionen för både givetvis Liverpool men också för idrotten som han har hållit på med, så har ju drivit honom till att han faktiskt några år i alla fall tillhörde världstoppen som fotbollsspelare. Men att han nu idag då, han är ju också ett år äldre än mig, strax över 35, fortfarande längtar och saknar efter fotbollen så himla mycket. Det är fint på något sätt. Mm. Samtidigt så är det lika fint med Kim. Så att det finns ju liksom ingen sådär motsättning mellan de här 2 olika.
Nej, och det liksom, det behöver ju heller inte vara så om det är någon, säg att det är en person som fortsätter att spela ytterligare en säsong för att den personen är livrädd för vad som ska hända efter min karriär är slut. Och jag har egentligen innerst inne så brinner jag inte så mycket längre, men jag vet inte vad jag ska göra. Då kanske det finns en visst mått av tragik i det. Men det kan man ju inte riktigt säga i Federers fall. Liksom så. Det är inte som att det är från fall till fall såklart, men det var något inspirerande att tänka att på ytan så är de, har de helt olika inställning till sin sport. Mm. Men som personer kanske de tänker ganska lika egentligen. Mm. Det tycker jag man kan hämta inspiration av.
Kommer du ihåg när vi var yngre, Johan, så kunde det vara så där, är du Brasilien eller Tyskland? Alltså, det sa så mycket svaret. Mm. Var man Brasilien så
eller
var
hårdrock
man...
eller synt.
Ja, men det var ju precis så. Och så skulle man kunna ställa den frågan, skulle man kunna ställa om är du Nadal eller Federer i ganska många år. Nu så känns det som att man kan älska båda två faktiskt, men det var ju väldigt tydligt. Man hatade nästan Nadal och man älskade Federer och tvärtom. Eller det var inte så många som kanske, jag vet inte.
Jo,
tvärtom var det kanske inte, de flesta kunde ju kanske inte hata Federer.
Nej, det är nog svårt att se. Kanske att han var, det skulle väl vara om man stör sig på att någon är liksom Mr. Perfect så.
Ja,
för han är ju lite nästan så där fri från det man får skrapa efter då, är att det som alltid kommer upp att ja, i unga år så kunde han kasta rack och var levde jävel på banan så där. Det passar ju in som en liten skärva då liksom. Men annars att han är, sättet han spelar på som är liksom så estetiskt nästan så där arketypiskt hur vacker tennis bör spelas komplett. Att han är liksom en stilig person och att han kan föra sig så bra utanför banan. Han är ju ett föredöme när det kommer till att möta medier till exempel. Det har sagt också sådär, att han insåg tidigt att vi måste göra extremt mycket medier. De sitter ju på presskonferens efter varje match och det är inte så bara som att de kan gå igenom en mixad zon. De måste ställa upp på saker och då är det lika bra att göra vad man kan för att få ut något av de här. Så han är ju känd för att alltid, till skillnad från Alexander Isak, lägga ut texten lite. Mm. Och han tar liksom väldigt sällan illa upp. Det är alltid någon som står och skriker sådär, how are the twins doing? Så det är liksom personlig fråga. Då liksom går han runt den rätt smidigt. Sådär, They're fine. Thanks for asking. Typ så. Att han liksom alltid, och det är möjligtvis det då, att sådär, finns det inga sprickor i den här mannen, att man ska kunna störa sig på det. Mm. Och det var ju, tycker jag, en av de finaste rivaliteterna som har haft i idrottsvärlden nästan. För att de hade dels då två olika stilar med Nadal som baslinjeslugger och den otroliga kämpen och inställningen. Och det var ju den som gjorde att man, om man kanske var lite emot honom i början, fick väldigt mycket respekt för Nadal.
Ja, sen. Precis. Man vann sig över det.
Ja, och Federer mer på nät och så. Så det fanns det och man kände att den här rivaliteten var på riktigt, men att det var inte det här ingrodda hatet. Det är det ju sällan inom tennisen. Till skillnad från, jag vet inte, du vet för lite om Djokovic för att säga, men Messi och Ronaldo, för att ta de bästa i fotbollen, och till viss Zlatan känns ju på ett sätt som lite förstörda personer ibland. Att de nästan, att de är på en sån liksom stjärnnivå så att de är svåra att ta på. Mm. Men de allra bästa tennisspelarna känns liksom rätt sympatiska.
Federer skulle aldrig åka ner till familjen Bongo i Gabon.
Nej, han skulle nog vara, också ha lite rådgivare som sa att det där är nog ingen bra idé. Alltså, det kan ju bli lite löjligt det här. Och Federer är ju nästan liksom idollik för mig. Så det är klart att inte han är världens bästa person. Och han har säkert åsikter som inte jag skulle gilla om jag liksom verkligen fick reda på dem. Det finns ett visst mått av romantiskt skimmer här.
Ja.
Men de är ju på ett sätt, de går att ta på ett annat sätt. Även en sån som kanske kan upplevas som lite träig, Andy Murray, verkar ha hjärta och kan då och då prata om liksom saker utanför banan som faktiskt känns som att han menar det och sådär.
Precis. Man ska också komma ihåg det just med Federer. Han symboliserade någonstans det riktigt liksom vackra. Hans teknik var ju så fulländad. Och menar, David Foster Wallace, jag tror vi har nämnt honom, den nu bortgångne
författaren,
skrev ju en otroligt fin text som finns. Man söker på honom och Federer, David Foster Wallace, som handlar just om det vackra i hans tennisspel.
Mm.
Så det var ju också, Nadal var ju liksom lite kantig, han hade liksom en teknik som var ju inte riktigt så vacker.
Nej, man kan väl säga att om Federer var konstverket, så är Nadal på banan för att demolera det konstverket.
Exakt.
Och det är inte för att pissa på Nadal. Nej. Utan han hade otroliga vapen för det. Och det var det som gjorde matcherna så sevärda ofta. Men vi inspireras väl av dem båda. Och apropå kärleken till sin sport, ska vi inte glömma Robert Burakovsky.
Burra. Ja, vad har vi för Burra?
Nej, jag tänkte mest på att man liksom inte kan få nog. Burakovsky, han har varit hockeyproffs i 8 länder. Det måste vara ovanligt för en hockeyspelare.
Ja,
det spelas ju inte hockey i 200 länder i världen.
Nej, jag vet ju att han var ju givetvis i Malmö, va?
Ja,
och
ja.
Leksand. Det var ju där och vann väl ett SM-guld, tror jag. Eller?
Jag ska låta det vara osagt, men det gjorde han säkert.
Ja. Detta var ju på tiden när jag gillade hockey som fan, så att jag kan ju lite om det, tror jag. Och han drog ju tidigt till NHL, lyckades inte där, blev utlånad till Farmarligan.
Ja, jag tror han då kan ha spelat lite i Ottawa.
Ottawa, ja. Okej, då var han i Kanada. Han var väl i USA då lite. Och sen så vet jag att han var i Österrike.
Mm.
vad heter det? Klagenfurt.
Ja, av någon anledning så sitter det.
Det sitter där, ja. Klagenfurt.
Ja, han var sen i Tyskland tror jag, Kassel, mm. och han var i Finland och i Danmark och Italien och kanske någon merstans.
Ah, okay.
Åtta länder tror han kom upp i.
Men det är hans son då, är ju framgångsrik i Washington Capitals.
André Burakovsky. Mm. Men vad jag ska komma till var ju att jag tror han fyllde 50 nyligen.
Ja.
Och det är väl fel att säga att han spelar, men jag tror så sent som i höstas så spelade han en match med Limhamn, mm. kan det vara, kanske, där han har varit tränare också. Det tror jag är i svenska tredje ligan. Han gjorde 9 poäng. Mm. Han verkar ha mött någon slags slagpåse, men ändå, han var 49. Det är ju inte en, det är inte biljard direkt. Det kräver ju lite att gå in och spela hockey ändå. Men han, det kunde kanske alla de här klubbraderna, för det kunde man se att av naturliga skäl så dalar det ju då kanske stjärnglans över dem, att på slutet han var liksom i Trelleborg och Kallinge, Ronneby och sådär och spelade. Det ser inte så, men det kändes inte riktigt som heller som han gjorde det för att på grund av tragik, utan han älskade nog sin hockey också. Så där fanns det något fint att hämta också.
Vad var det någon gång när han skulle förhandla sin lön med Burakovsky, skulle förhandla lön med, vem var det?
Ja, det här vid draget tror jag.
Ja, men, det blir så bra. Så
men det var väl när han var het fortfarande. Och, jag vet inte om det kan ha varit i Malmö, ska, och kanske under Percys tid kanske. Uh-huh. Men, eller om det var någon annanstans. Men han, de skulle, var väl dags att löneförhandla igen. Och han skulle gå upp och vara lite hård och liksom kräva sin rätt. Och sa att nu ska jag ha 50 000, varken mer eller mindre. Så är det. Brutto eller netto, det spelar ingen roll.
Jag såg här att Sebastian Deisler, det är på nästan på dagen 10 år sedan han meddelade att han lade sina skor på hyllan.
Denna hylla.
Denna alltså. Hylla, ja.
Är det dags att, ja, det lita dags ut den referensen?
Att skriva ner den där hyllan en gång för alla. Alltså. Men Sebastian Deisler, 2007 i januari, meddelade 27 år gammal att han skulle sluta med fotbollen.
Med andra ord så var han lika gammal då som Kim Ekdahl Duré.
Exakt.
När han la.
Precis, många i den här 80-81 som jag har varit inne och vänt på idag.
Mm.
Och det är du och jag också, du är 82.
Men han hade andra skäl än vad Kim hade.
Exakt, man ska ha med sig då bakgrunden med Deisler var ju, han var ju ett otroligt framtidshopp för Tyskland när han slog igenom som sen tonår i...
Vad ska man säga, runt millenniet?
Runt millenniet,
tidigt 90-tal.
Där tror jag han slog igenom, han spelade i Borussia Mönchengladbach och när de åkte ur Bundesliga så flyttade han till Hertha Berlin. Och det var en rätt stor övergång. Hertha Berlin var ju i Champions League då. Så han gick ju rätt in i Champions League. Men skadade sig ganska så tidigt. Första riktiga skada. Kom tillbaka. Gjorde bra ifrån sig. Började komma med i landslaget. Var med faktiskt i EM-truppen 2000. Hoppade in i samtliga 3 gruppspelsmatcher.
Ja, eller om man till och med startade några. Du sa att han var kanske det stora tyska framtidshoppet då. Mm. Det var ju också en tid där tyskarna verkligen sökte med ljus och lykta efter en sån person.
Det ska man klart för sig. Det var ju den här klassiska matchen 2001 när England vinner med 5-1, va?
Ja,
Svennis förbundskapten.
Svennis största stund,
ja,
kanske.
Ja, och det säger ganska mycket. Och engelska tidningar givetvis tog tillfället i akt att håna Tyskland för att de var verkligen dåliga på den tiden.
Vilka spelar på topp i England i den matchen?
Owen.
Och... Jag hoppas att jag inte har fel nu, men jag tänkte att det var liksom en gammal duo som du borde ha.
Owen och Colmore.
Ja, jag tror det var Heskey.
Heskey. Ah,
ja.
Det var det säkert, ja.
Öppnar upp för rättelser, men jag tror det var så.
Just det.
Men de hade ju efter 94 när de ju blev utslagna av Bulgarien, där ju Albert Svanberg redan då säger att de börjar se gamla ut, mm-hmm. precis som Scorpions, de hade det gemensamt från VM-kronikern. Sen tar de ju förvisso då EM-guld 96, men sen halvfloppar de ju lite 98, åker ut mot Kroatien och tokfloppar 2000 då Deisler fick vara med lite grann.
Mm.
De tar väl bara en poäng där i gruppen tror jag, där England och Portugal och kanske Rumänien finns. Superfiasko. Och 2002, den finalen känns ju lite, den är inte symbolisk för hur tysk fotboll mådde då.
Mm.
VM 2002 var ju många skrällar och som jag minns det var det väl framförallt Ballack och Kahn som var bra då. Minns en var det mot USA när kan mer eller mindre håller de kvar i matchen. De var ju inte riktigt, och framförallt spelar de ju inte den här fotbollen som man kanske har förknippat med Tyskland på senare år.
Champagnefotboll.
Nej, verkligen inte. Nej. Och sen 2004 är ytterligare ett fiasko och sådär. Så de var ju verkligen i behov av en golden boy. Mm. Och den lotten föll på Deisler, kan man väl säga.
Exakt så var det. Och jag tror att det var så redan 22 eller 23 år gammal så hade han haft opererats 5 gånger för skador. Så han hade ju kommit tillbaka från några korsbandsskador och sådär. Och gjorde flytten till Bayern München 2002 eller 2003. 2003 tror jag det var. Och i samma veva där så fick han en ny skada, och det var rätt mycket tumult, lite bråk med Hertha Berlin då, som han lämnade efter lite, ja, någon schism.
Var det Hönes brorsa som var där kanske?
Som var sportchef eller tränare, jag kommer inte ihåg vad det var. Så det var lite infekterat, och kommer till Bayern München, skadar sig igen. Och då faller Deisler in i en depression. Han blev inlagd på en klinik.
Den nyheten slog ner som en bomb.
Ja, Max Planck-institutet. I München.
Ja. Ja, inte just att det var där han blev inlagd.
Men det var vintern 2003 tror jag.
Men det här var ju före Robert Enke, före Gary Speed. Det hade funnits någon tjeckisk spelare som jag tror samma säsong hade pratat om.
Jan Schimak.
Hette han så?
Jajamän.
Ja, som också spelade i Bundesliga, som jag tror tog någon slags timeout för att han mådde dåligt. Men det var inte vanligt då att fotbollsspelare pratade om att det också kunde vara jobbigt att vara fotbollsspelare.
Precis, och det blev ju en jättestor grej då, ja. Delvis för att det var Sebastian Deisler, den här supertalangen som alla hoppades skulle frälsa landet. Också för att han spelade i Bayern München. Också för att han hade den här lite kontroversiella övergången bakom sig. Så att det blev en jättestor grej.
Han blev verkligen posterboy för att, det behöver inte bara vara en dans på rosor och vara en firad fotbollsspelare.
Precis så. Och jag vet att Rudi Völler, som var förbundskapten när han blev inlagd på det, han blev chockad och sa att herregud, detta är ju jätteallvarligt. Vi ska göra allt vi kan för att hjälpa Sebastian och sådär. Och även i Bayern München, Hönes, den stora Hönes,
Uli,
gick också ut och sa att detta är inte klokt. Liksom. Vi ska göra allt vi kan för att han ska må så bra som möjligt och sådär. Men de lite mer elaka tabloiderna i Tyskland, Bild till exempel, gick ju ut och skrev att Sebastian Deisler var involverad i en buddhistisk sekt, och att det har varit massa mystiska buddha-liknande typer som hade snurrat runt i München.
Den bilden man får framför sig. Några buddha-liknande typer som snurrar runt i München. Och med magar.
Och jag tror Bill gick till och med ut med uppgift om att Hönes hade anlitat någon privatdetektiv som skulle spåra den här sekten i Nepal eller vad det var. Ta reda på vad det var för någonting som Sebastian Deisler hade blivit inlurad i.
Och de kallar honom väl på typiskt bildsätt för Dalai Deisler.
Precis så var det. Det var ju givetvis hemskt på många sätt. Depression och sådär.
Men vad ska man säga sen om hans karriär bara där? Du sa att han la av 27. Vad ska man säga, att han kom tillbaka men ändå inte riktigt?
Ja, är
det,
precis.
Det var fler skador och sådär.
Det intressanta är, kollar man på hans CV idag då, 10 år efter att han slutat, så kan man säga att han gjort totalt, tror jag det var 135 A-lagsmatcher totalt i sin karriär. Från då kan man säga 97 till 2007. Det är inte många matcher, 135 stycken. Det är 13,5 per år, Johan.
Ja. Så, jag får lita på det. Ja.
Och av dem, sen dessutom har han faktiskt gjort 35 landskamper, tror jag det var. Så att det är ju rätt speciellt. 135 klubbmatcher och 35 landskamper. Men det blev inte så mycket mer av det. Han var tvungen att sluta då 27 år gammal, för att han kände väl att dels så känner han sig lite vilse i den här fotbollsvärlden. Det handlar så mycket om krav då. Han pratade om det ganska mycket på slutet av sin karriär. Och sen så kom det ut en självbiografi några år efter hans karriär. Han skrev just om det här, att han passar inte riktigt in i den här världen. Där det handlar bara om att komma tillbaka. Och han skyllde ifrån sig då väldigt mycket. Han menade att den här depressionen som han föll in i, den handlade om hur verkligheten ser ut i fotbollsindustrin. Medans då man kan, det blir alltid fel att kritisera någon som har haft lidit av psykisk ohälsa, men det känns ju som att, och det är också den bilden man får kanske om man läser lite tyska artiklar, att han var ju inte, även när han var yngre, den härligaste typen. Väldigt tidigt så började han skylla om han inte spelade eller om han var skadad på andra, att det inte någon gång var hans eget fel någonting. Så att det är alltid svårt att ifrågasätta någon som säger att de säger, som givetvis har varit deprimerade eller haft lidit av psykisk ohälsa. Men samtidigt så framgår det ju väldigt tydligt av att både Bayern München och Rudi Völler och landslaget, de försökte göra allt, och det var inte så att han var en snickare som blev deprimerad och som var, inte hade ett skyddsnät runt sig, utan han hade faktiskt folk som hjälpte honom, som la in honom på en klinik och försökte. Och sen så vet man inte, de kanske pressade tillbaka honom för att han liksom, de trodde att psykisk ohälsa, nu är du frisk, liksom. Du är god och glad nu kan du väl spela fotboll. Det vet man inte givetvis.
Nej, men det är väl vår vanliga standardvarningsflagg för att man ska vara lite försiktig och göra det för enkelt för sig. För det, vi är ju sannoliken inte några försvarare av den moderna fotbollsindustrin. Mm. Det tror jag har framgått. Det blir ju den givna vinkeln då, det här med att han kom fram i en tid där tysk fotboll var i ett mörker kanske. Och han blir en stjärna att hoppas på för framöver. Sätter väldigt mycket press på honom. Och den här liksom stjärnkulten som kan uppstå i modern fotboll och hur man pressas. Och den knäcker honom till slut och skickar honom in i en depression. Det kan jag bidragit. Det kan till och med ha varit anledningen, men man vet ju för lite. Han kan ha haft problem ändå som inte hade ett skvatt med fotbollen att göra. Att man liksom kanske bara inte per automatik ska lägga allting på hur det fungerade i Hertha Berlin eller i Bayern München. Och precis som du säger där, han hade ju i alla fall väldigt många människor som brydde sig om honom och som ville att han skulle bli bättre. Jag tror ändå inte så cyniskt bara för att kunna använda honom på fotbollsplanen, utan att de faktiskt brydde om honom som människa.
Mm.
Medan det finns ju många som drabbas som kanske inte har någon runt omkring sig. Ja, som sagt, vi ska inte försvara hur den världen ser ut, men vi ska heller inte göra det för enkelt för oss och säga att det liksom bara var den som knäckte Deisler. Så. Jag minns att när nyheten kom, att för mig var lite sådär, det var nog första gången jag hörde talas om någon som sådär, det gjorde nyheten intressant ändå, 2003 eller vad det kan ha varit när han lades in där, att det liksom fanns en sån sida, en aspekt av det också, att man kunde må piss fast liksom man tjänade massa pengar och spelade med grymma spelare och sådär. Men jag försökte söka lite på honom, och det är jag nog inte ensam om i världen, hur hans liv har sett ut på slutet. Och det var svårt att hitta uppgifter från de allra närmaste åren, men för inte alls allt för länge sedan i alla fall, jag tror jag hittade en artikel från 2013, och det är ändå, vad blir det, 6-7 år efter att han la av. Då bodde han i Freiburg.
Ja, jag såg det.
Hade jag vetat när jag var där, så hade jag sökt upp den nepalesiska klädbutik, eller shop i alla fall, som det påstods att han hade då och verkar haft. Jag vet inte om den up and running fortfarande, men det kan jag ju ångra mig än idag, att jag inte, fanns ingen logik att jag skulle söka på Sebastian Deisler, men hade jag vetat hade jag ju velat kolla in butiken. Och man kan ju gissa då att Hönes kanske, om han var lite skeptisk till hans buddhistiska vänner, att han inte har besökt den nepalesiska klädbutiken.
Han har gjort en webbeställning, precis.
Nej, men förhoppningsvis mår han ju bättre idag, ja, i alla fall.
Han bor ju i så fall i en väldigt härlig stad då, enligt dig. Freiburg.
Ja, om man nu bor kvar. Tillsammans med Jogge Lööf då, som också bor där.
Just det.
Där ska man bo.
Ja. Du, vi ska alldeles strax här runda av, Johan. Vi ska också berätta att vi idag, här om bara några timmar, trycker på skicka-knappen och får iväg årets första nummer till tryckeriet. Som tror jag blir ett härligt nummer, va?
Ja, ja.
Ja. Vi återkommer om
lite detta. Mer internationell prägel, ja, än vi, vårt förra nummer.
Ja, vi har ju berättat att vi har varit i Parma, så det vet folk. Och har jag berättat att jag har varit i Split?
Mm.
Ja, då vet vi det.
Inte så mycket mer. Nej. Det berättar du i numret. Vi vill gärna att ni ska testa Offside om ni inte har gjort det och prenumerera. Ja. Så gå in på offside.org/vad? Prenumerera.
Ja, man hittar det. Eller? Ja. Man går in på vår hemsida som snart också kommer se helt ny ut. Vi har piffat upp den rejält och det kommer komma snart.
Ja,
så det är värt att refresha den sidan lite då.
Ja, absolut. Men ge oss gärna chansen där om ni inte har gjort det, och tipsa en kompis. Vi ska, eller ville, hade du någonting?
Ja,
mer?
Jag vill bara säga ett litet ord här om Dimitri Payet faktiskt. Han har ju då
testat att prenumerera.
Testat på
att prenumerera. Gillade inte alls.
Inte alls. What's this? Nej, han har ju då meddelat West Ham att han vill lämna klubben. Denna klubb som han skrev ett nytt kontrakt med så sent som i februari. Alltså 11 månader sedan, där han tjänar enligt uppgifter 125 000 pund i veckan, vilket är bara 500 000 pund mindre än vad Carlos Tevez tjänar i Kina.
Ja.
Otroligt pengar. Otroliga pengar.
Ja.
Ja. Jävlar i havet alltså. Ja, i alla fall så har ju detta väckt ilska bland supportrar och i klubbledningen och från Slaven Bilic, West Hams tränare.
Är det lite samma, nej det är inte samma som Diego Costa, men...
Ja, det är ju lite... är ju lite mer att han har bråkat internt, verkar ha haft liksom nästan ett slagsmål med någon typ av fystränare och så.
Och där var det väl också Conte som bestämde att du spelar inte nästa match. Precis. Medan Payet säger jag spelar inte nästa
jag spelar
match.
Inte. Och, det finns så många olika lager i det här. Å ena sidan så har man tyckt att han varit svinig om man hade gjort så här, om man hade velat gå till Chelsea eller Manchester United. Men det handlar om Marseille, en klubb som han representerat tidigare. Han verkar längta hem till Frankrike. Det är inte så att han tar ett kliv upp i karriären. Ja, det får man ändå säga. West Ham är kanske mer ett mitten-bottenlag i Premier League.
Men man kan väl ändå vara tveksam till sättet han gör det på.
Absolut.
Att det finns, han respekterar inte sitt kontrakt.
Det finns ju många sätt att göra det snyggare på. Och sen så kan man också säga, å andra sidan så är det ju väldigt sällan då som klubbar respekterar spelars kontrakt när de vill sälja en spelare. Så det finns ju många olika sätt. Men det ska vi inte gå in på. Det jag ska gå in på är ju...
Han kanske också vill följa sitt hjärta som Federer och Ekdal Duré. Hjärtat säger man sig. Precis som TV:s. Hjärtat säger åt mig att tjäna 650 000 pund i veckan i Kina.
Ja, det är sunt på något sätt. Varför inte ta
den chansen? Om vi ska vara snälla.
Ja, i alla fall så Slaven Bilic på en presskonferens då, inför helgens match gick ut och pratade om det här. Det var där han bekräftade det här som tidningen hade börjat skriva om. Att då han hade meddelat klubban att han ville lämna och att Slaven Bilic var väldigt besviken på detta. Och då noterade jag att jag tror det var Times, kommer inte ihåg vem det var som skrev, men han påminner ju om faktiskt om vad Bilic gjorde 1997.
När han var spelare.
Han spelat för West Ham i en eller två säsonger tror jag. Var väldigt omtyckt där. Och då kom, jag tror det var Harry Redknapp som tränade West Ham då, kom Everton och knackade på Bilic dörr och visade intresse. Och till slut så skrev han på ett kontrakt med Everton, 97 kanske. Och i samband med detta så blev det ju, var ju Harry Redknapp vansinnig på Bilic. Han tyckte att han svek honom och även klubben var ganska så missnöjda med hans beslut. Och på Bilic i en intervju sa något så här, jag parafraserar nu, men han sa att kolla, en fotbollsspelare måste tänka på sig själv i den här cyniska världen. Och det var 97. Mm. Fotbollsvärlden var inte lika cynisk som den är idag. Man måste tänka på sig själv, för det är ingen annan som gör det. Och det skulle man kunna tycka att Bilic inte borde glömma bort.
Att det blir hyckleri då.
Att det blir lite hyckleri, faktiskt. Ja. När en tränare säger så. Det var
bara
min lilla...
bära med oss. Ja. Man undrar ju också hur vår vän med Slaven Bilic-lådan har tagit den här... Men de som läser Offside noggrant noterade i förra numret på våra inledande plocksidor med
en liten blänkare
och en kort intervju med en mycket sympatisk kille från början från Mariestad som älskar Slaven Bilic, älskade så mycket i sin ungdom så att han konstruerade en liten Slaven Bilic-låda med olika Slaven Bilic-grejer. Dels artiklar som han klippte ut jättemycket och lite fotbollsdockor och så. Men även i syslöjden så sydde han en... Vad sydde han?
En Slaven Bilic-kudde.
Ja, som sen råkade...
Det var hans pappa hade haft någon kompis hemma. De hade suttit upp och tagit några stänkare. Och så hade kompisen sovit över på soffan och fått hans Slaven Bilic-kudde och dreglat lite.
Ja, han hade somnat också med snus inne. Så det hade runnit in så snussaft över Slaven Bilic-kudden. Ja. Det var väl ett trauma för honom.
Han hade till och med sagt in på juristlinjen för att han hade hört att Slaven Bilic också hade pluggat juridik.
Ja, kategorin män som älskar Slaven Bilic lite för mycket.
Ja, han kan vara lite ledsen när han hör den här lite... dubbelmoralen i Slaven Bilic.
Ja.
Vi får se vad detta slutar med Payet.
Ja, vart ska Lindelöf hamna då?
Ja, det vet vi inte.
Blir det United, Anders?
Ja, jag tror det fortfarande.
Det är inte svensk silly seasons rapporterings ska vi säga, bästa stund.
Nej, det är det inte.
De har verkligen refererat allt och man som jag inte har råkoll utan just vill vara lite uppdaterad så har de väl varit klar 3-4 gånger nu. Mm. Ibland klar med understreck. Ibland bara klar, men han verkar inte vara klar.
Nej, men det finns ju en stor möjlighet att det blir så att inom loppet av några timmar kanske så har både Vigge presenterats som ny Manchester United-spelare och Alexander Isak presenterats som ny Real Madrid-spelare. Och det är inte varje dag svensk fotboll får uppleva såna här stunder.
Nej, och vi hoppas väl att båda följer sitt hjärta. Vi ska påminna om att vi gjorde avsnitt 137, detta matiga avsnitt får vi säga, i samarbete med C-more, där du kan följa uppladdningen inför Allsvenskan 2017 med över 100 matcher från både Svenska Cupen och försäsongen, som väl kan säga startar nu på lördag 21 januari då AIK möter Vasalund. Sen fortsätter den sen med matcher ända fram till premiären den 1 april då. Man kan köpa enskilda matcher, så kallade pay-per-view då, för 99 spänn per match och med sportpaketet och paketet sport, film och serier för att få tillgång till allting. Man går in på cmore.se eller cmores app och läs mer på cmore.se/uppladdningen.
Ja, sen så är det den här rullen som vi har tjatat om nu. Vinny Patiensens otroliga kamp för att komma tillbaka efter en nackskada, tror jag det är. Boxaren då, som har biofilmen heter Bleed for This och den har biopremiär den 20 januari. Man blir lite nyfiken på Vinny Patiensa nu när man nämnt honom så många gånger.
Absolut, jag tycker vi har haft härliga, många härliga figurer uppe under det här avsnittet. Det har varit allt från Federer till Robert Burakovsky. Och någon slags röd tråd har väl varit att, att man ska följa sitt hjärta oavsett vad det säger. Ska vi gå ut med lite Listen to your heart, Roxette?
Det gör vi.
Och så säger vi ta hand om er.
Hej! Listen to your heart.